Hej och hjärtligt välkommen till Dog idag, den relativt lättsamma intervjupodcasten där vi låtsas att veckans gäst dog idag och frågar frågor kring hur gästen ser på sitt liv utifrån det scenariet. Jag som gör den här podden heter John Olsson och jag är artist, låtskrivare och stand-up-komiker. Man kan följa mig på Instagram under namnet John_Olsson_. Min musik med personliga texter kan man lyssna på Spotify under mitt namn John Olsson. Veckans gäst är allkonstnären och komikern Anders Selin. Han tar oss med in i sin mystiska värld där vi får lära oss hur vi blir lyckligare människor. Hur en hjältesaga som Star Wars kan berätta något om våra liv. Och så får vi höra om när han genomgick en ayahuasca-ceremoni av en kvinnlig stam i Sydamerika. Anders är 44 år gammal och har en flickvän. Nu kör vi igång podden med en lite mystisk syndslinga. Så, Anders Selin, välkommen till Dog idag.
Nej men vad trevligt, trevligt att vara här.
Ja, kul. Hur mår du idag?
Ja, jag är död uppenbarligen.
Ja, just det, så att det är sådär.
Så att sådär, ja, får man säga. Fast du vet, det är en övergångsperiod.
Ja, precis. Man måste vänja sig vid det också. Ja, men egentligen kanske du ska säga välkommen till mig, för vi är hemma hos dig.
Ja, just det. Välkommen till mitt enkla hem.
Ja, enkla hem. Det känns som ett konstnärshem när man är här i alla fall.
Det är så.
Ja. Aha. Mm. Du har när jag hittade inte riktigt hit först så tittade jag upp. Och då var en stor vit docka som knallvit i fönstret, så att säga. Ja, men där är den nog.
Ja, just det. Det stämmer. Det är den änglavingarna.
Ja, precis. Egna vingar och du har afrikanska masker och ja, det är mycket, mycket härliga grejer. För du, men betraktar du dig som konstig, som konstnär framförallt? Primärt?
Ja, det skulle jag vilja säga. En form av allkonstnär då och yrkesmördare, fast ingenting jag går ut med officiellt.
Nej, men det, podden är lite exklusiv med det.
Ja, okej. Okay, ja, precis. Jag vet, om man vill ha någon, du vet, undanröjd så är det bara att höra av sig. Så fixar jag det på ett konstnärligt sätt. Det är min nisch.
Du skulle passa in i en sån här morddeckare, svensk morddeckare.
Ja, lite sådär, du vet. Som.
Snömannen, så det är det man gör med snögubbar.
Mannen med skeletten på balkongen.
Ja, precis. Ja, men härligt. Nej, men för jag läste på om det, det som står på Wikipedia som så här, dina yrkesroller, det är då allkonstnär som du sa. Men sen står det latexmasktillverkare.
Ja, just det.
Som nummer två.
Jag har hållit på med det ganska länge. Jag kallar mig själv för latexmannen. Den hemsidan ligger nere nu med, vet jag, gjorde sån här näsor och öron och masker och sådär till lajvare framförallt.
Så då, du sålde det till lajvar som köpte det? Eller?
Ja, just det, så man kunde köpa näsor och öron och sånt där.
Men för när du gör konst, du gör ju massa olika typer av konst. Ja. Vad är det som du säger, det här är det primära konsten du sysslar med?
Det som jag får mest betalt för, det är att göra olika äventyrscenter, olika temarum så att säga, olika så här, barnkalasrum och laserdomarener och sånt där. Som jag målat.
Men det har jag sett många bilder där. Det är väldigt färgglatt och lekfulla områden. Det kan vara en stor svamp i en skog. Och det är massa fina bilder. Men det är perioder att jobba med det.
Ja, just det. Det är projektanställning.
Vad är mer för projekt med konsten?
Det är konstigt. Jag har målat här i Vårby gård. Jag har målat en konstig installation som är en slags vikingatron. Som man kan sätta sig och ta selfies på. Så där, som finns i centrum. Och sen så har jag ett jobb på gång, jag ska eventuellt göra en karta över hela Vårby gård också med sina snitslar som man kan för turister när de kommer hit och du vet, vill se dem. Där har jag brunnit en bil där och där är Hedersmo då.
Det kommer inte vara med på kartan kanske.
Nej,
de bara undvik det.
Ja, det är inte så mycket, jag har bara sett två bilar brinna här tror jag under 20 års tid. Det är inte så farligt.
Nej, men 20 års tid, det är ganska länge. Ja. Det är två bilar, så, nej men det är bra rating.
Absolut, tycker jag också.
Så alla borde flytta hit.
Jag tycker det. Jag tycker faktiskt det. Vårby gård är en otroligt idyllisk miljö här. Vi har jättenära till stranden och jättenära till skogen. Och det är lummigt och fint.
Så där fick vi lite sponsorpengar från Huddinge kommun.
Det var väldigt dåligt rykte när jag flyttade hit. Och så där, och folk sköt och sa dem och sådär. Men jag har aldrig sett någonting. Det kanske jag som är blind på det, men aldrig känt mig hotad här.
Nej, men det är väl jätteskönt att du känner så. Sen stod det också att du var, nu måste jag dubbelkolla, jag kommer inte ihåg, autör.
Autör.
Ja, autör. Ja, just det. Ja, autör, vad är det egentligen?
Det är väl att man gör filmer från grunden, från manus till vet, klippning och filmning och hela den, vet, från början till slut.
Och att man medverkar själv ofta, eller?
Det kan man också göra, ja. Absolut.
Nu är det här väldigt länge sedan, men,
ja,
men
det stod, det var ett sedan.
Men då var det att du gick på Dramatiska institutet.
Ja, jag har gått där 2 veckors kurs för stand-up.
Jaha, men vad var det för där du filmkonstskola, vad var det?
Filmskola, det var Kulturama som jag gick på sådär, sådär filmskola kanske.
Jaha, för det stod att du hade gjort en film där att du blev nästan avstängd på grund av att den var provokativ förströelse hette den.
Gud, ja, jag var, du vet, ung och provocerande.
Vad handlade den filmen om då?
Jag dödade maskar på ett väldigt roligt sätt.
Aha. Mm.
Och den blev det, ja, de hade en diskussion där man skulle gå vidare ändå åt eller inte.
Men hur var, sprängde du dem och sånt?
Nej, det var knivar och allting inblandat. Det var väldigt vidrigt. Det är sånt där som man tittar tillbaka på.
Då hade du inte gjort det idag eller?
Nej, det hade jag inte kunnat göra.
Nej. Men bara att du var ung och ville vara provocerande på något sätt.
Ja, men eller testa gränser. Jag har väl alltid velat testa gränser. När någon säger så här, ja, du får inte göra så, varför då? Och sen så du vet, testar man ändå. Ibland så, du vet, går det åt helvete, ibland inte.
Är det någon typ av Tourette då som rycker i det? Att du måste göra det? Eller?
Jag vet faktiskt inte. Jag tror det har varit med mig. Allt som min mamma tyckte illa om, tyckte jag så här, det här är väl bra. Det här måste vara bra på något sätt. Men du vet, Ernst Hugge Järegård och sådana här skådespelare. När jag var liten så sa hon så här, usch, han gillar jag inte. Så,
Men var hon sträng då när du växte upp? Eller?
Inte speciellt, hon var bara, du vet, väldigt förvirrad.
Ja, men pryd då eller på något sätt? Eller?
Ja, hon var väldigt mån om liksom, vad grannarna tyckte och sådär. Så nej, du får inte gå ut i de kläderna, vad ska grannarna tycka? Och då, så. Ah. Väldigt småstads, i Gullbrandstorp där jag växte upp. Ah. Utanför Halmstad.
Ja, men sen flyttade du till Stockholm och då blev det andra bullar.
Ja, just det. Det exploderade jag. Inga gränser.
Nej, men för komiken som du har gjort, du har gjort stand-up också. Där är ju också en typ av provokation som ändå är ledstjärnan, kan man säga.
Absolut, det var det. När jag körde, jag kommer ihåg att jag blev sån här, anmäld till granskningsnämnden precis tidigt i min karriär. Fick över 30 anmälningar, vilket var något rekord på den tiden för ett enskilt skämt i radio. Och då så, de ändrade om reglerna på SVT eller på Sveriges Radio efter det, så att vet, alla manus skulle läsas igenom och sånt där, så att jag var med och skapade den diktaturen.
Du var med fria tyglar då, men det var någon busringning du hade gjort i radio?
Nej, det var, man skulle köra stand-up i radio, så körde jag min egen stand-up där och så gjorde jag någon slags, med musik i bakgrunden, gjorde det radioanpassat.
Okej.
Okay. Men just att min humor, man ska helst se den live, för då ser man liksom att det är glimten i ögat och sånt där, att du vet, det här är en snäll kille. Men när han säger hemska saker, de inte har något ansikte till det, eller du vet, den här blinken i ögat, eller den där, då blir det väldigt, väldigt stelt och väldigt sådär.
Som när de lyssnar nu på podden här.
Ja, precis.
De får kolla på omslagsbilden sen, när du ler. Och
så fort jag skrattar så är jag helt allvarlig här nu.
Ja,
så,
det är jättebra. Vad är konst för dig då?
Och konst är väl i grund och botten någonting som väcker känslor hos andra. Får dem att tänka om sina loopar. Alla går omkring i sina små egna loopar av saker som de gör på vardagen och tankar. Ofta är det bara en upprepning av samma tankar om och om igen. Och konst får väl att skaka om lite grann. Att nu måste jag tvingas att tänka om här.
Mm. Och det är syftet med konsten för att göra?
Ja, det borde vara syftet med konsten. Mm. Det finns ju olika former av konst. Det finns ju de som är lite mer provocerande och lite mer banbrytande, och sen så finns det ju den här kommunala konsten som är en slags glaskula på en pedestal som kanske inte är så provocerande eller väcker några form av känslor alls, mer än att jaha. Så, men så är det ju.
Ja, men är det du vill göra med din konst, att på något sätt väcka känslor och provocera?
Ja, få världen lite mer magisk än vad den är. Aha. Eller få folk att se det lite mer från mitt sätt kanske.
För att jag har ju sett andra saker som inte är jätteprovocerande också. En grej som jag verkligen älskade, det var när du gjorde den här gelato game.
Ja, just det.
Att du var i Italien och så prövade du olika, heter det gelato?
Ja, just det, glass, ja. Olika sorters glass där. Just det,
ja, och då var det som att du gjorde som ett spel, att, ja, vad ska man säga, det var en färgglad ram runt dig och så provade du olika glassorter. Och så
ja, just det.
Bling, när det kom en ny glass.
Ja, precis, olika smaker där och sen så, du vet, en mätare som gick upp så då från liksom täppta blodådror till diabetes till exempel.
Ja, den finns ju, jag såg den på YouTube.
Ja, just det.
Gelato game
kan man säga. Ja, det var ju det. Jag älskar ju sötsaker och glass och sånt där, och när det var i Italien så tänkte jag liksom, åh, det hade de ett ställe där de hade över 100 sorters glass, så tänkte jag att ja, men du vet, äter man några sådana om dagen så får man många. Vi var där 3 dagar.
Ja, men det var uppe i 35 eller något sånt där, eller kanske ännu mer.
Ja, men tjej åt ju också olika sorter där, så jag fick ju smaka av henne. Så jag satt inte med så mycket glass själv. Men det blir ju så här 9 smaker om dagen kanske.
Ja, men det är bra. Vem var du i när du gick i högstadiet? Vem var du då?
Jag var högstadiet. Jag var, var på tidigt högstadiet, så var en liten skrämd grabb som försökte överleva med humor. För jag var ingen, jag hatade sport och sådana saker och alla form av lagspel. Så att det var väl, du vet, man fick skämta sånt där för att överleva bland de stora grabbarna.
Ja, så det var en överlevnads...
Ja, lite sådär taktik. Som hos många komiker. Men sen så i 9:e klass på något sätt så började, du vet, klämma i svarta hängselbyxor och du vet, det är mer kulturinfluerad.
Hittar du din klick då som du började umgås med också? Eller?
Nej, det fanns inte så många sådana på min skola. Det var mest mer i gymnasiet som jag blommade där och kom med likasinnade när jag gick på teatergymnasium.
Vad härligt. Men vad drömmer du om nu att göra?
Ja, men det är ju det. Jag är ju en sån här övergångsperiod nu, du vet. Jag är över 40 och man måste börja försöka ta ut en riktning för framtiden. Jag vet faktiskt inte där. Just nu håller jag på att ta reda på vad är det för någon värld vi bor i överhuvudtaget. Vilka regler är det som gäller där egentligen? Vad har andra filosofer tänkt tidigare? Hur långt har vi kommit egentligen?
Mm.
Och försöka komma fram till någon slags... Ja, hur världen fungerar helt enkelt för att kunna ta ut riktning efter det. Ser väl där, läser väldigt mycket, ser mycket på föredrag och läser mycket psykologi och filosofi.
Vet du vad som händer nu?
Nej.
Nu kommer vi låtsas att du dog idag.
Du!
Anders Elin.
Ja, ja.
Du dog idag.
Ja, jag gjorde ju det.
Ja. Om du då dog idag, vad skulle du vara mest stolt över att du gjorde i ditt liv?
Oj, det där var en väldigt saftig fråga. Vad är jag mest stolt över?
Ja.
Jävlar. Ja, du. Att jag överlevde så pass länge. Det får jag väl vara glad över.
Menar du pengar? Ja, psykiskt,
allt. Jag har ingen aning om jag har överlevt så här länge, faktiskt. Om jag kollar tillbaka, hur du har fått din inkomst? Jag har ingen aning. Jag har haft en jävla tur, helt enkelt. Och sådär.
Kan man säga att du är en levnadskonstnär på något sätt? Att du, du överlever på lite pengar och gör det du vill göra?
Absolut, liksom. Och så är jag väldigt lat också, så att jag bärar så lite som möjligt för så mycket pengar som möjligt. Men du vet, jag har inte så höga standarder, så att det fungerar.
Men som vi sa innan, är det någonting du skulle ångra att du inte hann göra om du dog idag då?
Ja, det vet jag inte. Det är säkert massa roliga projekt. Jag skulle vilja kunna bygga en egen värld av något, du vet. Det skulle vara kul att bygga en spelvärld eller en virtuell värld eller någonting sånt där. Det ångrar jag att inte jag, du vet, tog tag i. Så att det eventuellt får bli i det här livet.
Med grafik och...
Du vet, Andersland.
Andersland, Anders World.
Ja, lite sådär, ja precis.
Men ska man gå runt och döda maskar? Eller vad ska man göra i den världen liksom? Eller ska man leva som en person och vara öppen och kunna göra massa häftiga saker?
Jag tror det, man ska kunna komma till små olika byar där, du vet. Som en slags linkvärld fast för vuxna. En sån här Zelda-värld hade varit roligt.
Och då connectar man med andra människor också över hela världen, eller?
Ja, jag är lite sådär.
Eller det är ju världen, så att...
Ja, precis, exakt.
Så det är ett sånt projekt. Har du något mer projekt som du skulle vilja göra?
Ja, det vet jag inte. Det skulle nog ta mest tid att få ihop, tror jag.
Mm.
Någon lång film också hade varit kul att göra.
Ja, för du har gjort kortare filmer.
Det har jag gjort.
Vilken är du mest nöjd med som du har gjort?
Jag gjorde en film på filmskolan som heter Aja Baja Jesaja, där det var en man som, en hunsad man som levde med en pedantisk fru som bajsade på en tallrik i närbild.
Gjorde hon det på riktigt?
Jag byggde ett latexanus som man spände fast på munnen och sen så tryckte man ut liksom, själva munnen var ringmusklen för att just den här närbilden.
Jaha, men varför gjorde hon det där med tallriken då?
Ja, men du vet, för han ledde revolt på sån här samlat tallrik var det så som inte han fick röra. Och så satt han ner på golvet och testade och trampade på den och sådär. Och sen så bajsade han på det som en slags...
Ja, han gjorde det, inte fru.
Nej.
Då var han revolt liksom att han stod upp för...
Ja, precis.
Hur kom du på den idén?
Nej, det var, min mamma hade massa sån här Carl Larsson-tallrikar uppsatta på väggen, en stor samling. Och jag kände bara att varför ha tallrikar som inte man äter ifrån? Det är ju fullkomligt meningslöst. Så det var lite sådär en revolt mot alla neurotiska, pedantiska tanter.
Ja, men det går den att se fortfarande.
Det finns på YouTube.
Och den hette?
Aja Baja Jesaja. Det var, jag fick med mig, när jag var liten var det ett barnprogram som hette Kurs med Kurt. Där det finns en fantastisk skådespelare som heter Mikael Segerström, en skånsk rultig person. Och jag fick honom att ställa upp på den här filmen.
Nej, han med
det. Ja, jag vet. Han gjorde en tv-serie som heter Skatten på Bråtehus också, som var sån där väldigt vänstervriden på den tiden när vänstern var bra. Och sådär. Och jag fick med honom. Och han fick 2 trisslotter i betalning. Så att det kunde bli det mest välbetalda jobbet någonsin.
Verkligen. Men jag vet inte, han kanske inte vann storkovan.
Nej, han gjorde inte det. Men ändå.
Ja, alltid något. Ja, det är bra. Om du var tvungen att ta bort en händelse ur ditt liv, vilken skulle det vara?
Ja, du. Nej, jag vill inte ta bort någonting. Nej. Jag tycker allting har fyllt sin funktion på något sätt. Jag har lärt mig någonting av precis varje sak.
Mm.
Så, kanske att jag skulle läst mer böcker tidigare. Absolut det.
Hade du något komplex, så här bildningskomplex, när du var yngre?
Men hur menar du med bildningskomplex?
Att du kände att du inte hade kunskaper och du kände dig liksom underställd andra i din omgivning som du umgicks med.
Nej, inte direkt.
Varför ville du läsa böcker tidigare då?
Nej, men jag tyckte det blev lite tråkigt med böcker just då. Mm. Men jag skulle vilja ha upptäckt filosofi och psykologi tidigare till exempel. Det hade lärt mig fantastiskt mycket för världen om jag liksom börjat läsa Freud och Jung tidigt.
Har du något moralsystem som du går ut efter?
Jag försöker bygga upp ett slags moralsystem. Jag menar, trender och moden förändras ju hela tiden. Och när man har levt så pass länge börjar man liksom se tillbaka på folk som blir upprörda över vissa saker. Att det bara är tillfälligt. Folk kommer glömma det efter några veckor och sen så kommer de gå vidare med sina liv. Så att, ja... Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det är väl den bästa grejen.
Mm. Har du något kontroversiellt i din moralsyn som du tror andra skulle uppfatta som att det där är inte okej att göra, men det tycker du är okej?
Jag vet inte. Jag är väldigt förtjust i att döda smådjur. Men utöver det så... Nej.
Du återkommer till det hela intervjun med de här maskarna.
Nej, inte speciellt. Nej. Jag tycker det är att man kan gå jättelångt i fantasin hela den biten, men... Det är klart det finns ju gränser. Ja, men inte skada andra.
Mm.
Det är en ganska bra grundgrej.
Ja, skulle du vilja öppna en egen kyrka?
Nej. Det är alldeles för många människor som letar efter ett färdigt paket. Jag tror lite av skärmen är att man ska komma underfund med själv hur saker och ting fungerar och inte köpa färdiga saker, ideologier eller religioner eller sånt där. Det är bara ett sätt att se på hela saken.
Har du haft något så här moment i ditt liv där du har fått en eureka-upplevelse när du har läst filosofi eller psykologi? Någonting som bara, det här vände om hela din värld. Liksom.
Alltså jag har grävt ganska mycket i gamla mytologier, gamla religioner och gamla sagor och sånt där. Och alla försöker ju beskriva samma upplevelse på något sätt. Och det finns ju någonting mer där ute om man bara vill se det. Och det är det, sök så ska du finna. Men det är upp till var och en att söka och hitta sin väg på något sätt. Ja, det är väl det att alltså hur vi ser på våra liv. Människor är ju väldigt förtjusta i sagor och historier. Och ser sitt liv som en saga och en historia. Alltså en linjär berättelse på något sätt. Och det kan vara små saker, du vet. Från en daglig, jag gick till ICA och handlade idag. Och det var extra pris på det. Och det är en liten kort saga till exempel. Och sen så finns det ju då lite större episka sagor. Det finns en som heter Joseph Campbell som har gjort en bok som heter The Hero with a Thousand Faces, som är jättebra, som jag kan rekommendera. Det är Han har tagit alla religioner i världen och försökt hitta en röd tråd, och så upptäckte han att det är en viss dramaturgi som finns där i, och som man kan jämföra med Star Wars eller sånt där, en hjältes resa som går i en cirkel. Och det är lite så våra liv ser ut, tycker jag.
Vad är grunden i den då? Alltså det är en hjältes resa. Vad är själva kärnan i det budskapet?
Ja, det är väl det att man ska ge sig ut i det okända. Som inte man vet vad det är. Och försöka anamma det på något sätt. Och ta med sig lärdom tillbaka till byborna. Och dela ut guldet och visdomen bland vet i byn.
För det där är också kopplat till som du säger, Star Wars och Harry Potter. Att det är någon som inte har koll på någonting tidigare. Och så har de en kraft eller någonting som de kastas in i.
Ja, just det.
Och ska ha en utmaning och övervinna någonting. Är det det lite den bygger på? Eller?
Absolut. Ja. Alltså, det börjar med att de lever ett vardagligt liv. Och sen så kommer det någon slags övernaturligt att försöka locka med dem någonstans. Det kan vara allt från att det kommer en vit kanin som springer ner i en håla som man följer efter. Eller vad som. Och sen så brukar man ofta vägra att följa efter den kaninen eller så där, för att det är bekvämt här, eller jag har ett bra liv och det är dumt att grumla upp vattnet. Men sen så gör man det ändå, och sen så möter man massa övernaturliga grejer, och sen går man över en till en ny värld, en slags threshold där, och sen så möter man olika utmaningar där och får hjälp av vissa, man får någon mentor och sådär, och sen så tar man sig an den stora utmaningen, vad den nu är för någon. Vad som är jobbigast i ens liv. I Kung Arthur och riddarna i det runda bordet. Den sagan så går alla riddarna in i den delen av skogen de tycker är absolut mörkast. Och det är liksom individuellt. Vad tycker du är jobbigast i ditt liv? Vad är det? Vad är din drake du måste besegra för någonting?
Vad har du haft för drake i livet?
Min lathet är väl en ganska stor drake.
Ja.
Men sen så är det också, ens föräldrar dör någon gång, och det måste man också då sätta igång vissa saker hos en.
De har gjort det, eller?
Min pappa dog för några år sedan och min mamma är på gång att liksom försvinna. Ja.
Hur var det då när en förälder går bort på det sättet?
Jag trodde ju inte det skulle göra så mycket, men det sätter igång en massa olika saker. Man plötsligt så lever man sina föräldrars drömmar till en viss gräns. Man är liksom summan av deras förhoppningar, vad de tyckte var bra. Och det var det man förlitade sig på när man var liten. Man härmade sina föräldrar och sådär. Eller i mitt fall tvärtom. och sen när de försvinner så att, vad är det nu kvar? Jag menar, mina föräldrar älskade humorprogram. Och jag tror säkert det har att göra med att jag ville bli komiker. För att få deras uppmärksamhet. Och sen när de försvann, eller min pappa försvann, jag kände att nu har jag levt alla hans drömmar som inte han fick uppleva på något sätt. Jag har gjort den biten, vad är det kvar att göra nu? Och då började en slags sin egen personlighet komma upp där i det hela.
Okej, så då hade du rensat ut allt stöd som du hade och från honom på något sätt. Alltså,
ja,
eller inte stöd kanske, men det som han hade som drömmar, och sen nu kommer din egen person.
Ja, men lite så. Man levde ut deras drömmar på något sätt, var deras förhoppningar, vad man trodde var viktigt.
Men var det något mer än humorn som var... Du...
Nej, men han var väldigt kulturellt intresserad på med foto och film och allting sånt där innan jag kom till världen på något sätt. Som man har sett på foto och sådär. Han spelar mycket musik och sådär. Och så som avslutning på den gjorde jag en resa till New Orleans. Som jag visste att han skulle uppskatta, för han älskar jazz och sådär. Och sen kände jag att nu har jag gjort allting som min pappa inte fick göra på något sätt.
Nu gick det lättare att komma över hans bortgång då?
Ja, på något sätt är det ju så. Men sen, samtidigt så är man ju ute på okänd mark. För när man testat allt det där som inte han fick göra än.
Vilken resa i ditt liv som du gjorde har varit den mest spännande?
Oj, jag har rest väldigt mycket på senare tid. Jag och Alexander Bard har ju varit ute över hela världen. Pappa Nya Guinea var jätterolig och spännande, för att det var så exotiskt där. Alla de här, de är inte så vana vid turister, så att de kom fram och ville ta foto på oss för att vi var liksom så här ett exotiskt inslag.
Men det finns stammar kvar där.
Ja, det finns det. Fast vi besökte aldrig någon sån stam. Men vi var i småbyar och sånt där, hade man en guide som tuggade den här betelnöten som alla tuggar på som en slags uppiggande grej.
Är det som katt ungefär? Eller?
Nej, men det ser ut som ett stort ekollon, och sen så har man någon slags senapsfrukt som man doppar i krossade snäckskal. Sen tuggar man det så blir det så här rött i munnen och som ger en slags, ibland mellan koffein och efedrin kan man säga, sån här, lite uppiggande.
Ja, provade du sånt också?
Ja, vi testade i hans by, vår guides by där.
Ja, och då blev man pigg och...
Ja, men inte speciellt mycket. Men det är lite,
Som så. Kaffe eller?
Ja, precis. Och sen så har jag varit i Sydamerika och tagit ayahuasca också, vilket var spännande.
Ja, men då är det att man är ute i skogen då, och så är det, har man en guide.
Mm. Ja, man har ju en shaman som sköter det hela. Vi hade en kvinnlig shaman där och det var någon slags ayahuasca som en kvinnostam hade bryggt ihop som jag drack.
Okej, men det är en dryck. Vad består den här drycken av man dricker i själva ceremonin?
Ja, det är en speciell lian som man kokar ihop med några slags löv. Och det gör att kroppen kan ta upp det här ämnet som är DMT som finns i den här lianen.
Mm.
Och de växte på helt olika ställen så ingen vet riktigt hur de kom fram till hur man skulle koka ihop de här innan läkekonsten fanns, men det gjorde de på något sätt. Så det, jag tror det är tobak i den också och massa andra saker. Och att ta en sån, det är som att ta en stor mängd svamp kan man säga, fast lite en liten twist på det.
Men för innan man ska ta det, då ska man göra någon typ av detox, eller hur?
Ja, ah, just det. Så jag gick på diet i 10 dagar innan. Inga citrusfrukter eller avokado eller sådana saker. Inget kött och massa så.
Och det, varför gör man så?
För att det ska bli en bättre upplevelse, säger de. Mm. Vissa saker kan man säkert skippa, men jag gick all in på den.
Men sen är man i ett litet hus med, tillsammans med andra och den här shamanen.
Ja, det var bara jag och Alexander som gjorde den då. Vi hade en sån här specialgrej. Vi gjorde inte sån här, egentligen ska man ta det flera dagar i rad och sånt där, men vi gjorde det bara en gång. Ja. Och sen så dagen innan så kom de med en slags vulkanvatten, en slags saltvatten som jag fick dricka 6-7 liter av.
Oj.
Som gick rakt genom kroppen. Så man sprang på toaletten hela tiden och så drack man igen och så sprang man direkt sådär. Så man var helt utrensad.
Ja. Mm. Vad fick du för upplevelse av att ta det då?
Lite öm i anus. Eller du vet, just det där drickan. Men, ja, men du menar ayahuasca nu alltså?
Ja, ja. Det vattnet kan vi skita.
Ja, just det. Men det var... väldigt speciell och spännande upplevelse. Första det sätter igång efter en kvart ungefär. Och då börjar man få olika fraktalvisioner och olika som en slags svartvit film. Och sen så mår man lite illa. Och jag kände, för man kräks av det. De flesta kräks av det. Fick jag ställa mig på alla fyra och shamanen kom och masserade min rygg. Och jag stod där och kräkte och så kände mig... allmänt eländig. Och sen efter det så var det bara så här fantastiskt. Och man fick klarhet. Och där fick jag de sa åt mig, du ska bli hela världens pappa. Vad nu det betyder. Jag har ingen aning. Men vi får väl se.
Men hjälpte det någonting med kanske någon ångest eller något sånt där i ditt liv? Eller känner du att det alltså bidrog till några positiva saker i ditt liv?
Jag vet inte om det var det som gjorde det. Men jag... slutade ju röka. Först accelererade rökningen efter resan. Jag rökte betydligt mer. Och sen bara någon dag så bara la jag av.
Varför tror du att det accelererade?
Jag har ingen aning. Bara för att liksom, du vet, sista... jag vet inte.
Ah, men trotsig. Skulle du göra det igen?
Inget behov, det är just nu. Jag befinner mig i en så pass mystisk värld som det är redan nu. Så att jag har inget behov av att göra den ännu mer mystiska för tillfället.
Nej, det är tillräckligt.
Ja, jag tycker det.
Vilket har varit ditt bästa köp?
Bästa köp? Alltså någonsin?
Mm, någonting, alltså någon pryl eller någonting så här, eller någonting.
Bästa köpet? Mm. Du, det vet jag inte. Jag har ingen aning där.
Den här lägenheten kanske?
Nej, jag har inte köpt den. Inte, jag hyr den.
Ja. Du har bott här i 20 år.
Ja, just det.
Oj, ja, det är bra jobbat.
Ja, jag vet. Nej, jag har inget sånt där. Nej. Köp. Resor. Det jag tycker är, investera pengar i resor. Tycker jag är jättebra idé.
Ja.
Man träffar nya kulturer och tvingas ut i en miljö som inte man känner till och lär sig massa där.
Vad vill du resa härnäst?
Jag har en resa inbokad till Amsterdam. Jag och min tjej ska vara där några dagar och sen vidare till Paris. Jag har aldrig varit där, så jag ska se Louvren och Eiffeltornet.
Ja, det är fantastiskt. Jag har varit där 5-6 gånger.
Det är så?
Ja, det är fantastiskt. jag kan ge dig lite tips och så.
Ja, jättegärna, ja. Jättegärna. Är fransmännen så otrevliga som de säger?
Nej, det tycker inte jag. Jag tycker i början så när jag var där, när jag var yngre, då ville jag prova min skolfranska och prata. Men då swishar de ju direkt till engelska, för att man gör inte på deras sätt.
Nej, just det.
Och vissa är det så att de bara vill underlätta för en själv. Ja. För att man, och då... Men nu på senare år så har jag försökt träna upp min franska lite. Då går jag på självförtroendet att jag fortsätter på franska. Jag fortsätter, även fast de börjar på engelska.
Ja, ja, ja.
Och till slut accepterar de en. Så att det är lite så. Men pratar du franska?
Nej, inte det minsta.
Nej men då kan du köra engelska och bara vara trevlig.
Bonjour och baguette och sådär.
Ja. Och alla unga där, alltså upp till, jag vet inte, 40 är ju bra på engelska liksom. Så att det är inga problem.
Har du varit på Louvren?
Ja. Två gånger har jag varit där. Det är väldigt stort, så det tar lång tid att gå igenom det. Det är ju fantastiska målningar. Så det är väldigt, jag är inte så intresserad av, av typ skulpturer och sånt där, men det finns ju många sådana grekiska skulpturer och sånt där också, om man vill se det. Men sen finns det de här jättestora verken.
Ja, just det.
Men så är det, Jay-Z gjorde ju någon musikvideo, och Beyoncé tror jag, på Louvren.
Jag missat den.
Och liksom stod och dansade så här sexigt framför tavlorna. Det skärde sig lite i min värld. Jag blev lite provocerad av det. Så
ja, just det.
Där var jag lite så här. Jag tänkte så här, men
förbjud dem! Förbjud dem!
Ja, precis. Då ska jag fara lite så där. Nej, men Paris var kul. Om du dog idag... genom att du satt på ett flygplan och skulle störta. Men så får du chans att skriva ett sista Instagram-inlägg. Vad skulle det vara?
Skvimf. Du vet, bara för att folk ska undra. Vad menar han?
ska folk fundera på det resten?
Ja, just det. Ja, precis.
Så fanns det ingen mening alls.
Ja, precis, precis.
Men vilken bild skulle det vara då?
Vilken bild?
Ja, det är liksom ett skrimp i själva innan. Alltså,
ja, just det, just det.
Vad är själva bilden?
Jag får lägga på en bild också.
Ja, precis. Det är Instagram.
Vad trevligt. När jag suger på näsan på den personen bredvid mig på planet.
Ja!
Så, att det blir något sånt där.
Ja, men hoppas att det är en främling.
Så. Ja, precis. Det hade varit roligt. men något sånt där tror jag.
Ja, men det låter rimligt. Annars tänker du mycket på döden?
Inte speciellt. Jag är inte övertygad om att döden finns. Jag har ju sett, du vet, andra har försvunnit omkring mig, men jag har inte 100% bevis för det. Så jag lämnar den frågan öppen tills när det väl händer.
Så du känner att alla är med dig ändå på något sätt? Eller?
Ja, ibland, i vissa tillstånd är de väl det. Men nej, jag vet inte. Händer det så händer det. Det är inte så mycket man kan göra åt det.
Men har du haft en inställning att du ska liksom ta vara på varje dag som det var den sista? Någon sån typ av inställning i ditt liv? Eller...
Du menar att ha ångest varje dag? Att, åh gud, det här sista dagen.
Nej, men lite så här att du försöker, när som helst kan man dö, så då vill du göra allting du drömmer om.
Nej, jag gör mest det som faller mig in faktiskt. Jag har varit väldigt privilegierad att kunna få göra det. Men det vet man, har ju skippat vissa andra saker. Jag har inga barn eller sånt där som hade tagit upp massa tid i så fall. Och sådär.
Skulle du vilja haft det?
Jag vet inte, det är inte för sent än. Jag är fortfarande potent. så vi får väl se.
Ja,
du får. Inte som livet ser ut just nu i alla fall.
Nej. Nej, men det känns skönt att fråga en man också det. det är inte sådana typiskt. Varför har du inga barn?
Alla är mina barn. Jag är världens pappa.
Ja, du är världens pappa. Ja, har du kommit på vad världens pappa betyder då? Eller?
Nej, jag vet inte. Jag ser massa ungar omkring mig nu som försöker få uppmärksamhet från sina föräldrar som sitter med huvudena begravda i mobiltelefoner på tunnelbanan. Det kommer bli ett problem i framtiden, alla de ungar. Och då kanske man kan vara med som extra pappa, du vet. Lära med sig vad det här har jag lärt mig i livet på något sätt.
Då kanske du ska vara någon inspiratör på något sätt.
Eller? Ja, men något sånt där.
Hålla lite kurser.
Precis. Man kan göra andra saker också än det som föräldrarna säger åt en att göra.
Ja, en fördel med att du nu är död, det är att du får träffa vilken känd död person du vill. Vem skulle det vara?
Oscar Wilde hade varit jättekul att hänga med.
Ja, då skulle du få göra det.
Ja, vad trevligt.
Hej!
Han är ju begravd i Paris nu. Den kyrkogården måste man gå och titta på.
Ja, där är jag begravd.
Ja, vad trevligt.
Vad vill du fråga mig?
Men jag vill fråga dig. Vilken röst, vilken pipig röst. Det var inte beredd på. Men Ja, men du kan inte, vad har du gjort medan du varit död? Har du skrivit några roliga one-liners? Har du skrivit en ny pjäs?
Jag har känt mig missförstådd, så jag försöker publicera ett nytt verk.
Vad trevligt.
Som just den här att man åker över till Atlanten, där jag säger att do you have something to declare?
Ja, just det.
Nothing to declare but genius.
Ja, just det. Ja.
Det var bara en slump att det blev så.
Jag sa.
Det var Oscar Wilde. Det finns en stand-up-rutin faktiskt, Ricky Gervais.
Okay,
jag gör just det, att han... Att han,
ja, just det,
att han har planerat den här resan över. Att han, nu ska han säga det här. Och första gången så säger oss, när de säger, have you something to declare? Och då ska han säga, och då första gången så frågar de inte det.
Nej,
han bara, fan, jag skulle säga, han bara genius. Och så kommer han tillbaka så försöker han flera gånger. Men till slut så frågar de, och då bara, you nothing but genius, för att han hade planerat. Och då är det att det tar så lång tid att åka den här båten också. Det tar ju flera veckor liksom, och så att, ja. Lite så. Men Oscar Wilde, okej. Men vad har du varit fascinerad av honom, eller på något sätt?
Ja, men han spottade ju så otroligt många smarta saker. Och jag älskar Dorian Grays porträtt, den boken, och alla hans pjäser och sånt. De är bara briljanta. När man läser dem så ser man ju alla de här citaten. Han sa ju inte alla citaten själv. Det är ju citat från hans pjäser och sådär. Så han var ju inte sån här, du vet, alltid. Men det är väldigt genomtänkta, väldigt, väldigt ambivalent roliga.
Mm. För hans grav, om du besöker den, så är det en massa rosor och pennor och sånt, som de har lagt där. Så det är fint. Och på samma grav, eller på samma kyrkogård, finns Jim Morrison.
Ja, just det.
Och där går ju folk och har sex på hans grav och knarkar och sånt där. Och det gillar inte familjen så mycket. Men det är så här, lite rockstar-grej som folk gör.
Tack för tips.
Ja, tack för tips.
det låter faktiskt väldigt roligt. Jag ska få prata med min tjej där. Vi får se vad vi hittar på för någonstans. Men...
Ja, får skriva ner det i planering.
Ja.
om du dog idag och fick ta med dig ett band eller artists samlade verk och lyssna på i all evighet, vilken skulle det vara då?
Det är svårt. Jag vet faktiskt inte det.
Vad lyssnar du på för musik?
Jag gillar klassisk musik, jag gillar opera, jag gillar filmmusik, jag gillar Philip Glass, var det nog så, hans 82-årig gubbe som sitter och spelar på syntar och så här.
Vad har han gjort för filmmusik?
Han har gjort Koyaanisqatsi, var en sån här konstfilm som han gjort musik till, och han har gjort till skräckfilmen Candyman, han gjort, och Truman Show gjorde musiken också.
Ja, den är roligt. Jag gillar den filmen väldigt mycket.
Den är väldigt bra.
Ja, vad kul. Om du skulle fick välja en film du skulle ta med dig, vilken skulle det vara?
Brasil gillar jag, Terry Gilliams film. Men...
Vad är det för någon? Jag känner inte till.
Det är en man som kämpar mot byråkratin och det tråkiga samhället genom att drömma. Den är väldigt bra. Eller Amadeus gillar jag också. Det är en väldigt bra hantverk som man kan se om flera gånger.
Ja, just det. Då har du någonting att försöka. Har du någon tv-serie?
Jag och Michelle ser på filmserien Lost just nu igen. Den är också väldigt bra. Jag gillar J.J. Abrahams grejer.
Ja, men vad kul. Jag såg den väldigt mycket när jag var yngre, men sen såg jag aldrig klart den.
Du gjorde inte det?
Nej, så att jag måste kanske rekommendera det.
Ja, absolut. Det, speciellt om man läser psykologi. Alla är döpta efter olika kända filosofer. John Locke. Och sådär. Ja, precis. Det. Och Hume och sådär också.
Ja, just det. Och sen har de ju med mycket av dem... tankarna och gångerna och så. Liksom.
Ah, ja, absolut.
Har du någon favoritfilosof?
Gillar ju Nietzsche, gillar jag. Han är ganska tuff, även om han blir liksom mentalt störd mot slutet. Så briljant.
Men har jag förstått det rätt? Att Nietzsche är... Han tror egentligen inte på några moraliska värden. Men det han tror på är att det är bra i alla fall med hälsa och kunskap eller något sånt där. Eller är det så? Annars så finns det inget rätt och fel i grunden.
Ta ansvar för sitt eget liv. Nej, det är ju det. Att inte förlita sig på något annat färdigt paket.
Är det du gillar med honom? Eller vad är det?
Ja, jag gillar det. Jag gillar den att ta eget ansvar. Att det är du som bestämmer. Du kan inte skylla på någon annan än dig själv. Det tycker jag är ganska bra grundgrej.
Men om du dog idag, tycker du att du har hittat en mening med ditt liv?
Inte riktigt än. Där håller jag fortfarande på att söka. försöka hitta vad som gör mig glad för någonting. Innan så var det lätt, det var liksom att skapa film och bilder och allting sånt där. Men just nu så vet jag faktiskt inte.
Du är tröttare på det?
Nej, jag har ingen direkt riktning med det. Inget projekt som jag anställer just nu, ingenting liksom, inget mål. Och då är det svårt att få fram den här kreativa sidan i sig om inte man har någon mening med det. Varför gör du den här bilden? Varför gör du det här?
Men känner du att du är lite ledsen just nu på något sätt för att du inte har en riktning?
Nej, jag har aldrig mått så bra som jag gör just nu. Just nu har jag ett väldigt bra liv.
Att du kan tycka att det gottar dig lite i att men snart kommer det komma den här riktningen och då är det härligt.
Lite så. Jag har förmånen just nu att kunna liksom ta en liten paus i jobbet. Och ta reda på vad jag vill för någonting. Vad tycker jag är riktigt roligt? Och du vet, jag är på mitt eget lilla äventyr nu. Jag har varit snart ett år som jag känner att som jag upplevt en massa spännande saker. Så att jag får väl se vad det äventyret tar mig någonstans.
Vad är det du har upplevt det senaste året då som är spännande?
Väldigt många saker som har fallit på plats. Hur samhället fungerar, hur människor fungerar, hur hela balansen är upplagd. Men du vet, stora livshemligheter.
Men jag känner att du är trygg när du träffar nya människor. Att du känner att du kan vissa koder och små hemligheter som gör att du känner dig trygg.
Absolut. Absolut. Ja. Jag är inte rädd för någonting just nu.
Men har du ångest ibland?
Inte speciellt, nej. Jag är en ganska sangvin personlighet.
Har du haft det tidigare i ditt liv, men sen har du på något sätt byggt upp en trygghet i det?
Alltså det har varit ekonomisk ångest ibland för inte man haft pengar nog och sådär. Saker som man liksom har försummat. Men annars, nej. Nej, jag är en väldigt glad person i grunden.
Har du några råd till lyssnaren som vill bli mer en lyckligare person?
Läs filosofi, läs psykologi, ta reda på vem du är för någon. Ta reda på vad... Ofta är det ju så att när man retar sig på någonting hos andra människor så är det ofta en sak hos sig själv som man retar sig på. Antingen någon som man... ett drag hos en själv som man har varit innan och sånt där, att just det, så där var jag, nu hatar vi det, eller så kolla på vad du retar dig på hos andra, och sen så är det ofta det som du har problem med själv.
Bra tips. Så ut och sätt igång och läs filosofi och psykologi.
Gör det.
Om du fick återuppleva en festkväll, vilken skulle det vara?
Det kan inte jag berätta i radio.
Nej.
Det kan jag inte berätta i radio.
Det är för...
Ja.
Är du väldigt så utsvävande när du festar och gör saker? Så?
I vissa miljöer, absolut. Mm. Där det är tillåtet att vara utsvävande. Och det kan jag vara.
Men är det då att det är av sexuell natur, eller är det att det är mycket liksom substans, eller vad är det som är utsvävande då liksom?
Det lämnar jag till lyssnarens fantasi. Så... Det är ingenting jag vill berätta i radio.
Nej, det förstår jag.
Men väldigt roliga fester finns det, absolut.
Så det är härliga tillställningar helt enkelt.
Absolut.
Men då blir det nästan ännu häftigare när du inte berättar, för då kan lyssnarna fantisera vad som helst nästan.
Absolut,
och du
absolut.
Behöver inte ta konsekvenserna av att du sagt någonting.
Nej, men du vet, lite mandelolja, marsvin och ett bilbatteri så kommer man långt.
Oj, ja. Ja, vad härligt. Men är det mycket sådär festprisse på något sätt?
Nej, inte direkt. Jag tycker om att festa med en eller två personer för det mesta. Men visst, ibland.
Tycker du jobbigt allmänt att vara i större grupper?
Nej. Jag gjorde det innan, tror jag. Det är svårt för mig att, du vet, kolla av läget i riktigt stora grupper. Och då känns det, vad är min plats i det här? Men det är ofta precis bara i början innan man vänjer sig.
Jag kan uppleva att jag tycker att det är mycket roligare att umgås med kanske en eller två, bara för att man kommer närmare och kan komma med djupare samtal ganska mycket snabbare. Men när man sitter i ett rum med jättemånga, då blir det bara man skriker över hela rummet. För mig, jag känner att...
Ja, men jag håller med dig. Sån är jag också. Absolut.
Vilken är den vanligaste fördomen om dig?
Alltså när jag körde stand-up så körde jag ofta, jag skämtade om saker som man inte fick skämta om, eller som man så här lite, försökte göra det på ett smakfullt sätt. Och då var det många som trodde liksom att ja, men det här är ens riktiga åsikter. Många som inte riktigt kan skilja på humor och verklighet. Och kom fram till, ja, du måste ju vara, du är ju lika sjuk som mig. Och jag sa, nej, det vet jag inte, det vet jag inte. Jag är ganska, ganska sund och normal faktiskt.
Men vad var det de reagerade på för typ av skämt då? Liksom?
Ja, men det var ju olika bizarra sexskämt och sånt där. Så trodde folk att oh, han måste vara så otroligt avancerad, men det, nej, det kanske. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad normen är för någonting.
Nej,
men jag tror folk är betydligt sjukare än vad det är med sken av. Rent allmänt.
Och du är det normala som...
Ja, jag tycker det är ganska normal. Får jag säga. Ja, det.
Men har du hört någonting från folk så här, att de har trott att du är på ett visst sätt eller så har inte det stämt? Eller?
Ja, de har trott att jag har varit mer kallare och mer elakare än vad jag är. Eftersom jag hade den personen på scen så att säga. Men hade kommit fram till att ja, men jag har ganska sunda värderingar och du vet, ganska snäll kille innest inne och sådär. Så att det är väl det.
Vet du vad som händer nu?
Berätta för mig.
Nu ska vi gå över till den lite mer dramatiska programpunkten. Förklara dig.
Oho.
Förklara dig.
I det här segmentet så är det någonting jag tänkt på hos dig, ja. Som jag vill att du ska förklara, helt enkelt.
Varför reser sig mina nackor? Hur väl researchat har du gjort det här? Det ska bli spännande.
Ja, det är inte så farligt som det är. Jag försöker mer bygga upp en bild av att det ska
vara... Jag knuffade inte ner henne för trappan, hon ramlade. Det fanns inga bevis.
Nej, det är promo för det avsnittet. Bara det. Det jag undrar över, det är, och som jag har sett någon bild ibland och sen har jag också sett det här i lägenheten. Det är den här lilla hyllan du har i lägenheten med de här gamla rasistiska godisarna.
Ah, ja, ja, ja.
Liksom, det är omslag med kanske stereotyper av afrikanska personer och så många sådana. Den undrade jag kring lite, varför har den hyllan hemma hos dig?
Det är min hylla med sånt som var okej förr i tiden men inte okej idag. För att påminna mig lite grann om att det som vi tycker är fullkomligt normalt och helt okej idag, det kanske inte kommer ses av våra barnbarn som någonting som är helt okej. Du vet, Pippi Långstrumps bok finns det också, den osensurerade. Hon är i Söderhavet där det finns ord som inte de får använda. Och jag tycker det är viktigt att på något sätt som en liten bizarr Noaks ark att bevara olika saker så inte man glömmer. Så det är väl det som är syftet med det.
Så det är också ett sätt för dig att tänka att det kanske finns saker nu som man kan ifrågasätta.
Absolut, absolut.
Har folk reagerat negativt på den där hyllan någon gång?
Nej, de som jag har hemma hos mig är ofta väldigt avslappnade personer och inte så mycket, du vet, skita på tvären. Så att de fattar vad det är för någonting. Så att nej, inte alls. Det var någon som reagerade på att jag la upp en bild på när jag köpte en cola från Marabou från 50-talet som heter Nigger. För att just det ordet är så laddat idag. Men ja, jag tycker det är kul att ha samlingen.
Men är du rädd vad folk ska tycka om dig när du gör en sån sak?
Nej, inte speciellt. Jag tror de flesta har en sund inställning till det. Och känner liksom att ja, men det är en samling helt enkelt.
Mm. Men allmänt, om någon tycker illa om dig, tycker du att det är jobbigt?
Nej. Alltså, kritik värderas ju från den personen som ger kritiken. Och om det är någon som känner mig och känner att vilken hemsk människa, då är det klart att jag hade liksom tänkt till att jag gör någonting fel. Men om det är en främling som dömer mig för, du vet, något ytligt, så är det ofta en väldigt ytlig människa.
Men skapas det någonsin någon irritation eller är du liksom fine med att någon tycker så?
Ja, om de vill, absolut. Det är deras liv, vad de blir upprörda över. Så att det spelar ingen roll för mig. Jag menar, vissa har ju, hela deras livsstil går ut på att bli upprörda. Om man går in på vissa människors Facebook-sidor när de, du vet, skriver någon artikel där de är arga och upprörda, så ser man ju ofta att hela deras Facebook-flöde är fullt av saker de är irriterade och arga över. Och det säger mer om personen än vad det säger om vad de sprider för någonting. För jag menar?
Ja, men kan du själv känna dig njuta ibland av att chocka andra på olika sätt?
Nej, bara ingen så absolut gjorde jag det. Det var ju kul att provocera för sakens skull, men inte idag. Jag finner ingen njutning i det. Det är klart när det beror på vad folk blir arga över och vilka konsekvenser det blir, hur stora drev det blir av det. Men som sagt, jag har lärt mig känna igen de personer som alltid är arga, som alltid liksom har fisa på tvären, som alltid gnäller, som alltid klagar. Och de personerna undviker man ju. De bjuder man ju inte på sina fester speciellt ofta. Och det är väl det som är problemet, att de blir inte speciellt bjudna på fester ofta. Och det påverkar också att de blir arga.
Det är lite sådär sorgligt egentligen.
Ja, men de får väl lära sig så småningom att oj då, nu var jag gammal och har inga vänner kvar för att jag har varit en odräglig människa.
Men det är tråkigt att vissa lär sig aldrig det heller.
Nej, då är det ju deras grej. Det är inte min uppgift att lära dem, utan de får lära sig själv.
Ja.
Som sagt, det du irriterade på oss andra, det har du ofta problem med själv.
Ja, du har tagit bort dina blixtar, va?
Ja, mina pilpolisonger.
Ja, du hade ju formade förut som var formade till blixtar, pilar.
Ja, pilar, just det.
Mm. Och det var liksom på båda sidorna, liksom, rakade du dem till
pilar. Ja, just det, just det. Fyra pilar hade jag.
Och det var ju som ett budskap till dig själv på något sätt, var det inte det?
Jo, huvudet upp och framåt. Ja. Avanti!
Ja, precis, att det var att du alltid skulle sträva framåt.
Ja, just det, precis.
Och så hade de dem. Men det, var det länge sedan du tog bort dem, eller?
Nej, det var något år sedan. Mm. Sådär.
Tröttnade du, eller?
Ja, det var, du vet. Jag börjar bli gammal nu. Jag kan inte ha såna längre. Det tillhörde liksom en annan period i mitt liv.
Kändes det som en lite uppmärksamhetsgrej?
Ja, det är klart det var. Ja. Det är klart det var.
Så det var att du njöt att sticka ut lite.
Ja, jag gillar det här småleendet man får av vissa. Jag hade såna keps med horn som jag hade också som stack ut. Och du vet, barnen skrattar och pensionärer skrattar och vissa, du vet, jag ett korstecken och går vidare. Du vet, det är så här, då...
Låt som Sydeuropa.
Ja, men lite sådär. Och jag tycker det är lite kul sådär att, du vet, rubba folk, cirklar lite grann.
Ja. Har du någon sån grej du har nu?
Ja, jag har ju min keps på mig lite då och då ibland och sådär. Fast här i vår begård så känner folk igen mig, så det är ingen...
De blir inte chockade.
Ja, just det är han den där. Jag har min lilla sjömansmössa på mig ibland också, jag tycker den är gullig.
Ja, det var det fint. Ja, jäklar. Okej, då gör vi så här.
Okej. Varför tar du av dig byxorna?
Ja. Du skulle inte säga
ja. Ah, okej. Okay. Ah, imponerande får jag säga. Det är bra, du...
Ställer vi upp dödskallen här på
bordet. Hej på dig.
Det betyder att du har tagit igenom dig hela den här podden.
Är det sant?
Ja,
okej.
Okay. Då har du dödskallen här liksom som ett bevis.
Okej.
Okay. Som då signalerar det helt enkelt. Hur kändes det här?
Det kändes ganska bra faktiskt. Jag trodde det skulle bli betydligt jobbigare.
Jag trodde att det skulle vara frågor som var mer... dödsbetonade.
Ja, just det. Det är lite mer morbid sådär. Men det var helt okej.
Okay, ja, hade du velat ha mer morbida grejer?
Ja, det är alltid. Det morbida är betydligt intressantare än det vanliga.
Ja, vad hade du velat prata om då?
Jag vet inte.
Om man vill följa dig i sociala medier, då vad heter du där då?
Jag heter Anders Kjellin på Facebook. Jag heter Anders Kjellin på Instagram. Där kan man se mina resor när jag är ute och då brukar jag publicera lite bilder.
Ja, och förhoppningsvis får man se kommande grejer som du absolut ska göra som du inte vet riktigt nu.
Jag är det också. Enkelt. Jag kommer vara på Borderland också, den här festivalen i Danmark, om de är där och har min sockerklinik.
Vad är det för någonting?
Det är en festival, vet du vad Burning Man är för någonting?
Ja, det är ju en festival där man tillsammans skapar.
Ja, just det, precis.
En festival om man har inga pengar. Eller är det så?
Nej, det är ingenting man kan köpa. Man tar hand om sig själv på festivalen.
Och så att man säga. Byter saker mot varandra. Så att
det kan man göra, fast det, gifting heter det, där man ger bort saker snarare. Och där ska jag göra en konstinstallation där jag gör olika sötsaker på ett väldigt avancerat sätt.
Vadå till exempel? Vad kan det vara ett exempel?
Men du vet, man tar en jordgubbe och så injicerar man den med olika smaker och sen så lägger man på lite choklad och lite socker från Bali och sen så karamelliserar man den med en stor brännare och väver in en kokong av spunnet socker och sen så serverar man den.
Ja, men som man gör.
Som man gör. Lite så.
Och det kommer man kunna njuta av på den här festivalen.
Ja, just det.
Vad heter festivalen, sa du?
Borderland heter den.
Borderland.
Den är tyvärr slutsåld nu. Men
nej,
men
om man,
till nästa år kanske.
Om man ska dit och...
Just det. Det är den nordiska varianten av Burning Man, kan man säga.
Ja, just det. Vad häftigt. Mm. Ja, och mig kan man följa på Instagram. Jag heter John_Olsson_. Och min popmusik med personliga texter finns på Spotify under mitt namn, John Olsson. Du har lyssnat på podcasten Dog idag med mig, John Olsson, och veckans gäst...
Anders Kjellin!
Yeah! Ha det så bra!
Hej då!